CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
En 8-årig pojke knivskars till döds vid 8-tiden i morse. Och bara för några minuter sedan kom beskedet att även den kvinna i 55-årsåldern som skadats svårt nu har avlidit.
Så en liten kille på 8 år. Som blir ganska besinningslöst i ihjälhuggen. Och sen en helt oskyldig medelålders kvinna som bara råkar hamna på fel ställe vid fel tidpunkt.
Misstänkt för dubbelmordet i Linköping erkänner.
Behövde två.
Du behövde två och då blev det de två. De hade otur helt enkelt.
Kan man säga.
Mm.
Ja, dubbelmordet i Linköping 2004 blev till ett öppet sår för staden och för hela landet. Trots den näst största polisutredningen någonsin vid sidan av Palmemordet och trots att mördaren lämnat rejält med DNA-spår efter sig lyckades polisen inte hitta den man som högg ihjäl 8-årige Mohammed Amouri och Anna-Lena Svensson en vanlig oktobermorgon i ett lugnt villakvarter. Tills släktforskningsexperten Peter Sjölund erbjöd sig att hjälpa till. I en för Sverige unik insats ringades mördaren in och fallet kunde lösas efter 16 långa år. Men den här händelsen är långt större än så, för med den här tekniken skulle mängder av kalla fall kunna få sin upplösning. Samtidigt väcker metoderna frågor om hur långt vi är beredda att gå för att brottslingar inte ska få slippa undan. Peter Sjölund, varmt välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tackar, tackar.
I dagarna kommer din och Anna Bodins bok Genombrottet som ju beskriver fallet och hur ni gick tillväga för att till sist nå i mål. Men jag tänkte börja med att backa lite. När och hur hörde du första gången talas om det här fallet?
Ja, faktiskt är det. Jag märkte att det är många som har en relation till det här. Och så även jag. Jag kommer ihåg att jag satt i bilen på någon jobbresa när jag hörde det här på nyheterna. Så det satte sig redan då, 2004, i mitt sinne.
Minns du hur det påverkade dig?
Jag hade ju ingen relation till Linköping, men däremot så funderade jag rätt mycket på det. Det var ju så märkligt brott det här. Det fanns ju liksom ingen logik bakom det. Och det visade sig sen att det fanns ju ingen logik bakom det.
Nej. Ska vi lite kort rekapitulera vad det var som hände där på Åsgatan i Linköping den 19 oktober 2004, bara lite punktvis sådär.
Det var ju strax före klockan 8 på morgonen och Mohammed Amouri var på väg till skolan som han alltid gick den här vägen. Och helt plötsligt så kommer en man bakifrån och överfaller honom och han får motta ett enormt stort antal knivhugg. Så det var en besinningslös attack. Och sen uppenbarligen så kommer den här kvinnan Anna-Lena Svensson ut från sitt hus samma veva och upptäcker vad som händer. Och ropar väl någonting och då överfaller han även henne. Mm. Så att det som sen visade sig vara helt slumpmässigt, det var ju helt slumpmässigt också att de här två just föll offer för det.
Och sen försvinner han därifrån mot alla odds egentligen utan att märkas ordentligt av någon.
Ja, precis. Han springer iväg och så gömmer han, tar av sig sin mössa också och gömmer den i tidningsställ vid en ICA-butik en bit därifrån. Och den hittar man ju sen. Och på den så hittar man ju då också samma blod som finns på kniven så att man kan knyta ihop det här.
Och kniven slänger han ifrån sig på plats då?
Precis.
Du började ju ägna dig åt den här typen av avancerad släktforskning när du var dryga 20 år gammal, va? Ungefär?
Ja, det stämmer.
Hur kom det sig?
Ja, alltså, egentligen var det en ren slump att jag började. För att jag är till naturen nyfiken av mig, naturvetare. Och jag råkade gå in på biblioteket hemma i Kramfors där jag bodde då, och såg en apparat med en skärm på Jag tänkte, åh, det här ser ju spännande ut. Vad är det här för något? Det måste jag ju kolla. Jag hade ingen aning. Så att jag startade igång den där och så stod det några pärmar bredvid. Det stod olika församlingsnamn. Så jag fattade att man skulle titta på någon slags bilder. Så jag tog ut en sån här pärm, stoppade in en sån här plastfilm och fick fram en sida ur en kyrkobok. Och jag tror att andra sidan jag tittade på, där är ju morfar. Ja, och där var jag ju fast, kan jag säga.
Direkt. En slump egentligen?
Det var egentligen en slump. Jag hade förmodligen hamnat där så småningom ändå. Men jag hade liksom inte tänkt tanken. Men det var ju så. Gillar man att lösa gåtor och försöka förstå samband, då är släktforskning superspännande.
Mm. Vad har du för släkt då?
Ja, den är 50% Ångermanland, 25% Medelpad, resten är Leksand och lite Baltikum och Finland.
Ja, det finns lite utlandet där också, en bit ifrån. Innan det här hade du nördat in dig lite, om jag förstår rätt, på andra saker, bland annat på tåg, va?
Ja, men precis. När jag gick i typ mellanstadiet, högstadiet, så gillade jag järnvägar och tåg, precis.
Alltså då, det var typ räkna tåg och liksom...
Nej, inte så mycket räkna tåg, men däremot så tyckte jag om att kartlägga de här bangårdarna som finns på alla stationer. Alltså hur spåren går och hur man har liksom byggt upp dem. Så jag åkte runt där i mellanstadiet, högstadiet, kartlade, tror jag, 1400 olika stationer som jag ritade av.
Och varför var det intressant? Bara för att förstå hur din hjärna fungerar till skillnad från till exempel min.
Ja, jag vet inte, jag hade en kompis som hade börjat innan, så var det lite tävling där också. Så försöka hitta flest stationer förstås, och lite unika stationer. Men sen också liksom försöka förstå hur de gamla, när man byggde järnvägarna en gång, hur tänkte man då? Vad händer nu när man bygger om dem? Liksom, och försöka förstå hela sambandet egentligen.
Det tekniska och det logiska och liksom planeringen och bakom och så vidare.
Ja, precis. Och sen är jag en sån som, jag ser allting i bilder. Så att se en spårplan, det är rätt häftigt. Man åker till Ånge station, 37 spår i bredd liksom. Men det är ju... Man nästan lär sig den här utan till. Det triggade mig då.
Ja, men jag kan lite relatera till det. Jag samlade på fjärilar. Och vårtbitar en sommar, kom jag ihåg. De finns inte så många varianter. Men den här samlar- och nörderiet kan jag förstå. Behöver man ha en sån personlighet lite grann för att dras till det här? Åtminstone till den grad som du har gjort. Släktforskning alltså.
Ja, men jag tror det. Släktforskning är det ju många som gör på olika nivåer. Och det kanske man inte behöver vara så mycket nörd för att göra. Men om man blandar in DNA i det hela och verkligen vill... blir riktigt duktig på DNA och släktforskning, då måste man vara lite av en nörd. Jag brukar säga så här, att det finns två typer av personligheter. Det ena är sudoku-människor som gillar logik och klura ut de här var saker och ting ska höra hemma. De funkar jättebra när det gäller att spåra DNA, spår bakåt i tiden. Sen finns det den andra typen av människor, melodikrysset-människor.
Okay.
mer faktaintresserade. Så det kan det bli lite svårt det här med DNA att förstå hur det hänger ihop.
Det saknas matematisk begåvning eller?
Ja, och framförallt logik tror jag. Att förstå liksom, att okej, här ser jag en liten bit av DNA som är lika mellan dig och mig. Mm. Det betyder att vi är släkt, men hur sjutton ska jag veta var den kommer ifrån?
Ja, okej. Vi ska gå lite djupare in på det där snart också. Men när blir släktforskningen mer än en vanlig hobby för dig? När blir det liksom lite mer på allvar?
Det blir ju, jag hobbyforskar ju i många år, och sen 2010 så tar jag ett DNA-test. Och det var ju ganska nytt det här då. Och sen började jag inse att men det här är något som många behöver lära sig om. Så jag började vara ute och föreläsa lite grann vid sidan av jobbet då. Och så skriver jag en DNA-handbok 2015. Och tycker att det är det här jag vill göra. Och så 2016 får jag möjlighet att skriva en bok tillsammans med Karin Boyce, som är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter. Och då känner jag att nu måste jag ju säga upp mig.
Mm.
Så då hoppar jag av mitt jobb och startar företaget. Då. Så de senaste 5 åren har jag gjort bara det här.
Och det går rätt bra?
Ja, det går rätt bra.
Det ställer maten på bordet åtminstone?
Det ställer maten på bordet och jag får många nya släktingar.
Ja. Vad var det du gjorde innan?
Jag jobbade som affärsutvecklare på ett företag som jobbar med att hjälpa stora företag minska riskerna med kemikalieanvändningen. Jag jobbade med Volvo och ABB och sådana företag.
Mm. Du börjar hjälpa polisen till sist också. Vad är det som leder fram till det?
Ja, men 2018 kom det en stor nyhet från USA.
Mm.
Då hade man ju lyckats fånga The Golden State Killer, som är en av de värsta seriemördarna i USAs historia. Med hjälp av den här metoden. Och då vaknade vi släktforskare runt om i världen och tänkte, ja men just det, så kan man ju också göra. Mm. Det är precis så vi brukar leta okända pappor till folk. Det är samma metod. Så att då förstod jag att det här kommer ju att bli en revolution. Och då var det en intervju från P4 Malmöhus, tror jag det heter, som intervjuade dels chefen för Kalla fall i Region Syd. Och så intervjuade de mig om hur det här funkade. Och då insåg jag att det här är en person jag måste ringa.
Mm.
Han var verkligen så att det här måste vi prova i Sverige. Så jag ringde upp honom och frågade, behöver ni hjälp? Ja, men absolut, kom hit. Och så träffades vi, och det här var ju innan polisen egentligen fick göra det här.
Mm.
Så att där valde man ut ett, man fick ju inte leta en gärningsman utan man fick leta då på ett okänt offer.
Just det, det var ett lik som hade hittats i en skog eller mosse.
Ja men precis, 2003 utanför Helsingborg så hittade man någon som man döpte till Ekebymannen. Och hade ju ingen aning vem han var, men han var knivmördad i alla fall, så kunde man se. Och då började jag bara titta på hans DNA och det visade sig att han kom inte från Sverige och inte från Skandinavien heller utan från Balkan. Och min första tanke då var ju att dans, det här kommer bli svårt. För det är ju inte så många där nere som DNA-testar sig. För det kostar ju rätt mycket och det är liksom kanske inte för högsta prioritet. Det är inte så många som släktforskar. Och det är inte så lätt att komma åt kyrkböckerna för det är mycket förstört sedan kriget och så här. Men ändå, jag varit förvånad. Vi laddade upp det här till den släktforskardatabasen och fick faktiskt hyfsade släktkopplingar ändå. Inga nära, men...
Och vad är definitionen på hyfsade?
Ja, men personer som kan vara släkt med den här okända personen på 1800-talet.
Som alltså har laddat upp sitt DNA på de här amerikanska sajterna då, helt
precis.
Enkelt.
Och i det här fallet så var det ju då, det är bara några av de här bolagen som tillåter att polisen söker.
Mm.
Så det här använder vi då GEDmatch och Family Tree DNA. Det är de två som... Så att tack vare de här matchningarna så kunde jag inte faktiskt ringa in exakt vem han var. Men att han kom från någon av fyra byar i norra Kroatien.
Jaha.
Och det är ju vackert så. För nu har ju polisen i Kroatien fått de här uppgifterna. Han skulle titta om de hittar någon som försvann under den tiden då.
Ja, okej, så de är inte i mål än med just Ekebymannen?
Nej, precis. Men det är inte omöjligt. Det som också försvårade visade sig var att alla i den här delen av norra Kroatien är jättemycket släkt med varann.
Aha.
Det är ungefär som i Skellefteå.
Ja, okej, men det går ju bra för Skellefteå ändå.
Ja.
Ja, du nämnde ju det som hände då i USA som revolutionerade det här. När man lyckas hitta Joseph DeAngelo, The Golden State Killer som han kallades. Men polisen överskrider också sina befogenheter i sin iver att gå i mål med den där utredningen. Vad är det de gör?
Ja, precis. Det kröp ju fram i efterhand då. Att, för det första var det ju så att när man gjorde det här i USA första gången, så det var ju verkligen första gången. Ingen hade tänkt på möjligheten än. Så att polisen kunde ju ladda upp de här databaserna utan att fråga.
Mm.
Och hos vissa av dem så var det okej, men vissa hade faktiskt i sitt användarvillkor att det var inte okej. Men den här släktforskaren som hjälpte dem där borta i Kalifornien kände att jag behöver ha lite bättre matchningar. Så hon laddade upp på eget bevåg till ett av de här företagen som inte tillåter polisen att använda databasen. Och det har ju krupit fram nu 2 år efteråt. Att man höll sig inte riktigt enligt reglerna.
Nej, ja, okej. Okay. Och vad ledde det till för debatt då i USA?
Det har varit en gigantisk debatt faktiskt mellan släktforskarna. Många tyckte att det här var, ja, spelar roll. Det här är så viktigt. Men några var väldigt noga att det här inkräktade på integriteten. Så att det var nästan så att det klöv släktforskarrörelsen i 2 delar i USA. Vilket innebar att de här databaserna, de stängde ner möjligheten för polisen.
Helt och hållet?
Helt och hållet. Och sen började man så sagt ligga och öppna upp igen. Och då bara att polisen kunde få matchning med de som hade kryssat i, att man var okej med att synas.
Men det var kanske inte en bråkdel, men en ganska liten del av vad man hade haft tillgång till innan. Så det var ett rätt stort bakslag på sätt och vis. För dig också.
Ja, det blev ju det. Det var precis när vi skulle börja i Linköpingsfallet så stängde man helt och hållet då. Och sen så sagt det började man att ticka upp den här siffran. Den som till slut gav oss lösningen i Linköping, Family Tree DNA som de heter, de har alla amerikaner automatiskt inkryssade så att säga.
Aha, okay.
Vilket gör att där fick vi många matchningar i USA ändå som kunde hjälpa till.
Ja, jag förstår. Vi kanske ska låta dig berätta lite just om de här företagen i USA som erbjuder den här tjänsten då. Hur använder man deras data i polisutredningar då mera konkret? Liksom?
Mm. Det finns ju 4 stora DNA-företag kan man säga. Och det är ett av dem, just Family Tree DNA, som tillåter att polisen använder dem. Och i USA har man ju nu löst med hjälp av den här metoden mer än 200 fall.
Mm.
Så att man laddar alltså upp, man tar ju de fall där man har ett bra DNA-spår. Alla fall går inte att lösa på det här sättet. Det måste
inte
finnas.
Palmemordet till exempel?
Palme går tyvärr inte, det hade jag gärna gett mig på annars. Jaha. Men det fanns inget DNA.
Nej,
så att det måste finnas ett bra DNA-spår. Så måste det också vara så att personen har sina rötter någonstans där det går att släktforska. Och jag vet att i USA så har man problem när det visar sig att gärningsmannen verkar komma från Latinamerika. För där är det jättesvårt att släktforska. Då har de svårt att knyta ihop de här släktskapen.
Och de här idén från början med de här företagen då? Vad är det? Alltså, hur startades de och varför?
Ja, grundidén är att här ska du kunna göra ett DNA-test. Det laddas in i databasen och så jämförs du med alla andra som är testade. Och så får du en lista på de här är dina släktingar.
Mm.
Du får deras släktträd och så kan du i viss mån se ungefär varifrån i världen du har dina rötter.
Okej, okay, och det är ju så långt en normal människa med normala skills så att säga kommer.
Exakt.
Ja. Vi ska då återgå till dubbelmordet i Linköping. Vad är det som får dig, för det är väl du som kontaktar dem faktiskt, Jan Staff. Det är väl du som hör av dig till honom. Varför, hur kommer du på den idén så att säga?
Ja, men jag jobbar ju då med Polisregion Syd på den här Ekebymannen. Och så får jag höra att man funderar faktiskt på att testa den här metoden även i ett pilotfall när det gäller att hitta en gärningsman. Och det är ganska tidigt, det är inget annat land som har börjat med det än.
I Europa?
I Europa. Mm. Så att jag får ju ett tips då från polisen i Skåne kan man säga. Mm. Att ja, men, Jan Staff kanske är en bra person att kontakta. Så jag ringer till Jan Staff och ställer samma fråga igen. Behöver ni hjälp? Och absolut, det behövde de. Så vi träffades och jag visade vad vi brukar kunna göra med hjälp av DNA-släktforskning. Jag visade ett antal case där vi hittat okända pappor till exempel till människor. Och till och med ett case där jag har fått att hålla i tingsrätten. Att få faderskapet fastställt fast pappan är död.
Ja, just det.
Så att det är så kraftfullt. Och då inser de att det är precis det här vi behöver.
Men de hade ju, för att uttrycka det milt, haft en hel del motgångar under de här 15 åren som de hade försökt att hitta mördaren. Hur hoppfulla blev de då där när du dök upp och berättade om den här metoden?
Jag kände att utredningsgruppen, de liksom verkligen man kände energin flödade in. För de hade hållit, som du säger, de hade hållit på så länge och vänt på alla stenar. Och nu hade de dessutom gjort en så kallad familjesökning. Vilket är lite förvirrande, för det har inte med släktforskning att göra. Mm. Men polisen kan numera söka i sin egen databas över dömda och misstänkta personer. Och se om man hittar någon som skulle kunna eventuellt möjligtvis vara släkt.
Ja, okej. Okay. Vilka är det som finns? Det är bara de som har begått brott eller varit misstänkta för brott av ett visst straffvärde som finns i den där då?
Ja, men precis.
Ja, så det är lite skillnad. Det här är ju mer civilt.
Ja, exakt. Så att, de satt ju med en sån lista också då, som de höll på att gå igenom. Men de fick ju ingen träff någonstans där. Så att de hade nog, kände sig lite hopplösa där.
Mm. Och även om du kom in med, från ditt håll så att säga, så har du säkert ändå funderat över, och det finns ju en del om det i boken också. Vad är det som gör att de inte har lyckats på alla de här åren? Vad är det som liksom saknas? Eller, förutom tur förstås.
Ja, man måste alltid ha lite tur. Mm. Men det är klart att man kan ju tycka att man hade ett bra DNA-spår, man hade fingeravtryck, man hade vittnen och så vidare. Och ändå lyckas man inte. Men det var ju det att han begick inga andra brott. Så han visade sig inte några register eller någonting. Och han levde i princip, han gick under jorden i sin egen lägenhet och levde i misär i alla de här åren. Så det, hans liv är ju ett tragiskt öde också. Men det gör ju att man fick liksom inga ledtrådar, inga spår överhuvudtaget.
När du börjar ta dig an det här då, vad har du liksom att gå på? Vad har du för verktyg i din verktygslåda?
Ja, då, det som är framförallt som skiljer ut en sån här jobb jämfört med att jobba för till exempel en privatperson eller leta en pappa, det är att då får jag ju använda flera databaser. Jag får använda en massa verktyg ute på nätet för att liksom, ja, hitta mönster och så vidare. Men här fick ju polisen bara använda en databas. Och dessutom bara matcha mot de som har godkänt att vara synliga.
Mm.
Alltså fick en vanlig östgöte, om man säger så, som testar sig, få kanske 4-5 tusen matchningar. Jag fick 890.
Ah, okay.
Så det var betydligt färre, och framförallt betydligt färre nära släktingar. Utan de närmaste släktingarna, de var kanske släkt någon gång i mitten på 1800-talet.
Är det bra? Mitten på 1800-talet?
Ja, men det är okej. Okay. Man har flera, men jag hade egentligen bara två som var så pass nära. Resten var någon 1700-tal.
Mm.
Så att, men det var ju liksom, det är ju grundmaterialet, den här listan på släktingar. Och sen måste jag då i kyrkböckerna, alltså i gamla arkiv, gå igenom och kartlägga de släktträden bakåt. Mm. För att hitta var de går ihop någonstans i historien.
Mm.
Och det är ju, ja, både en och två gånger som Jan Staff kom in i rummet och tittade mig över axeln och såg någon handskrift från 1700-talet och bara skakade på huvudet och gick ut igen.
Men var han missmodig där då ett tag och tänkt att den här jeppen, liksom, ja, det var ju en kul chansning. Men
nej, jag måste säga att faktiskt kände ett otroligt stort förtroende. Mm. Och lite press också förstås, för jag kände att nu alla litar på att jag kommer att lösa det här.
Det var så du kände?
Ja, faktiskt. När vi började ju, vi hade lite motgångar i början på pilotprojektet. För att,
ja, den första DNA-profilen ni får fram, från mössan också väl, va? Mm. Den kallar ni i boken för en schweizerost. Den har massa hål i sig och det låter kanske inte så farligt för en amatör. Men vad innebär det konkret när man ska ladda upp den mot den här databasen då?
Ja, precis. Alltså, den räckte ju gott och väl för polisens eget DNA-test. Mm. För polisen testar bara 15 markörer, 15 bitar i DNA.
Det vill säga, hade de hittat mördaren så hade de kunnat kolla och säga, ja, det är han. Mm.
Exakt, så det funkar ju deras test utmärkt för. Men i och med att han var okänd var man tvungen att ha en släktforskarprofil. Och vi släktforskare analyserar 700 000 bitar av DNA.
Mm.
Så det är liksom på en helt annan nivå.
Ja, verkligen.
Men då måste man måste få fram de här 700 000 bitarna också. Och det ursprungliga DNA-extraktet de hade gjort då från mössan, det räckte inte. Det var för lite, för dåligt data, för nedbrutet data. Så att när man gjorde analysen så blev det, ja, man hittade bara kanske var tionde markör.
Och dessutom var det lite oklart och du hamnade i Tyskland på ett villospår egentligen.
Ja, för den här bristfälliga DNA-profilen visade sig när vi laddade upp den till databasen. Så fick jag bara dels väldigt avlägsna möjliga kanske släktingar. Men jag såg direkt att någonting stämmer inte. Man kan inte ens se vilka bitar av DNA som är lika. Det är liksom, så här har jag aldrig sett någon gång förut. Det är för dåligt.
Okay.
Men vi tittade ändå på, okej, vi måste ändå titta. Vad har vi fått för matchningar? Ja, det enda är det är amerikaner och alla har rötterna i, ja, i Tyskland. Okej, men det skulle kunna vara så att det är Tyskland då.
Ja, ni började titta på, eller ni, men polisen började då titta på tyska utbytesstudenter och sådär som hade varit där vid den här tidpunkten.
Ja, men precis. Man kom på, vänta nu. Det var ju någon som kom in där på vårdcentralen på kvällen. Så hittade man åt pappen. Det var en tysk som kom in och hade skurit sig i handen till exempel. Just. Så det vart ju lite intressant. Men samtidigt så kände jag att jag kommer aldrig kunna med släktforskning ringa in någon. För det är för dåligt.
Mm. Och Tyskland är dessutom svårt av historiska skäl. De gillar inte släktforskning på grund av nazismen. Och
sådär. Nej, det är väldigt suspekt med släktforskning i Tyskland. Ja. Precis. Inte ens polisen kan få fram uppgifter om en som är pappa till någon. Det är väldigt märkligt.
Oj då. Ja, men man kan ändå lite grann förstå det med tanke på hur de gjorde för att skilja personer med judisk påbrå från andra och sådär. Mm. Men det är ju klart frustrerande för en person med ditt syfte naturligtvis. När under den här tiden från början till det stora genombrottet är du närmast att ge upp eller åtminstone känner dig som mest missmodig och vad beror det på att du känner dig så just då?
Om vi bortser från den här dåliga starten då. Nu väl fick en riktig DNA-profil. Rättsmedicinalverket gjorde ett jättejobb under vintern och satte ihop en riktig DNA-profil. Så vi laddade upp till databasen och jag fick tillbaka matchningar och såg att nu är det faktiskt riktiga släktingar. Och dessutom, den gemensamma nämnaren verkar vara Östergötland. Då kände jag, det här kommer jag att lösa. Frågan är bara hur lång tid det tar.
Mm.
Men sen visade det sig att det var ju så att jag hade ju som sagt var ganska få matchningar jämfört med ett vanligt DNA-test. Och det visade sig att det var ganska svårt att hitta. Jag hittade kopplingar i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och det hade lett mig hela vägen fram, men det hade jag fått kartlägga kanske 10 000 ättlingar, barnbarns, 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 barn.
Du hade riskerat att bli galen på kuppen.
Exakt, ja. Blev en inventarie hos polisen. Nej, det hade tagit åtskilliga månader till.
Ja.
Och då kändes det som att, ja, antingen så säger vi att det är lite för dåligt, vi måste vänta på att det dyker upp nya matchningar. Eller också fick jag ju då en liten idé.
Mm.
Man kanske ska se till att det dyker upp nya matchningar.
Mm.
För det här är ju privatpersoner. Vem som helst kan ju testa sig. Så att vi kollade runt lite grann och hittade 15 personer. Pensionerade poliser och andra som visade sig ha rötterna. Eller som vi visste hade rötterna i södra Östergötland.
Det var viktigt då.
Ja, precis. Mm. För jag såg att där hade ju också gärningsmannen sina rötter. Mm. Så vi bad de 15 stycken att testa sig. Och budade över det här, för det brukar ta ett antal veckor i posten. Nej, vi körde över det med DHL till USA direkt till labbet. Fick förtur på labbet dessutom.
Ja, det fanns ju en sköte som jobbade där, va?
Exakt.
I USA
till och med. Det finns en kille från Motala som jobbar på DNA-företaget i Texas.
Så han blev lite liksom vägen in också.
Mm, precis.
Så ni fick tillbaka det där snabbt?
Vi fick tillbaka det en vecka från att vi hade toppsats så hade vi svaren. Och då visade sig att de här 15, de 14 första gav ingen matchning alls. Och det var ju en besvikelse. Mm. Men den 15:e, den hamnade längst upp på listan.
Vet han hon på polisen vem det var som var den avgörande pusselbiten?
Ja, hon vet det.
Och hon är glad över det i sig.
Ja,
trots faktiskt. Att hon är släkt då med på långt håll med en dubbelmördare.
Ja, precis. Hon hade ju liksom ingen tanke på det. Men,
nej.
Men jag tror att hon är ganska nöjd över att ändå kunde bidra med den avgörande pusselbiten.
Och när ni då vet att några personer vars DNA du har tillgång till är släkt med mördaren, hur gör du då för att jobba dig fram till vem som är mördaren?
Mm, det är då den här metoden tar sin början. Det är ju väldigt mycket släktforskning i bland annat. Så att då sitter jag alltså med ett antal 890 stycken personer som på något vis har någon bit av DNA lika med gärningsmannen. De flesta av de här är ju extremt avlägsna så de är inte intressanta. Men jag bedömer att de 20 översta är ändå så att de skulle kunna gå och hitta släktskapet på. Så då börjar jag kartlägga deras släktträd. Helt enkelt bakåt. Några hade ju lagt in i sitt släktträd, men de flesta fick jag bygga själv.
Mm.
Och då handlar det om att bygga ett släktträd tillbaka till början på 1800. Och det får ju inte ta för lång tid, utan det måste gå rätt fort. Så att jag kör ju verkligen släktforskning på steroider, som jag brukar säga.
Ja.
Och kartlägger de här bakåt. Och några var ju amerikaner som inte hade släktträd. Och de är lite luriga att hitta, för det är inte alltid som att det är svårt att söka på levande personer i USA.
Ja, de har inte ett riksskatteverk på samma sätt som Sverige.
Nej, precis. Mm. Men de är väldigt bra på att vara på Facebook.
Ja, ah, just det.
Så har man väl lyckats identifiera att de har använt sin mailadress någonstans, och så kommer man in på Facebook. Aha, här har vi någon. Åh, det här måste vara pappa. Och så, ja, då är man igång liksom.
Och du behövde verkligen ha alla de där pusselbitarna för att komma ner till målet.
Ja, precis. För det handlar om det att kartlägga med släktträden bakåt och sen hitta var går de ihop med varann. Mm. Och hittar jag då ett antal ställen där det finns gemensamma anor för de här, då vet jag, okej, okay, då kommer även gärningsmannen från de här anorna på något sätt. Så då finns han någonstans bland barnbarnsbarnbarnsbarnen. Mm. Så då får jag vända håll. När jag hittar de här kopplingarna först i början på 1800, så vänder jag och så forskar jag framåt till nu levande. Och så ser jag, fanns det några män som var födda ungefär vid rätt tidpunkt? Mm. Gärna boende i Linköping. Och då hade jag väl 9 stycken som skulle vara möjliga. Och då är det dags för sista steget. Då måste man försöka utesluta de som inte är möjliga. Så då vänder man igen och så forskar man på deras träd bakåt. Mm. För det är bara för den rätta personen som faktiskt släktträdet går ihop på rätt sätt med alla de andra personerna.
Som ett sudoku eller många sudoku samtidigt.
Ja, precis. Eller ett stort pussel kan man säga. Ja. Och till slut så var det så att några kunde jag utesluta ganska snabbt. Aha, den här personen, han har en farfar från Norrbotten. Då kan inte vara han. Mm. Eftersom alla i Norrbotten är väldigt mycket släkt med varann, ja. Så har man en farfar från Norrbotten får man massvis med norrbottniska matchningar.
Ah, ja. Det är ju otroligt fängslande att läsa om de här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hårt stretande pigorna och bönderna på 1700- och 1800-talet vars existens faktiskt är en förutsättning för det dubbelmord som sker 200-300 år senare. Mm. Och trots de här framgångarna så finns det ju inte tillräckligt med data för att analysera för att bli helt säker. Och då får du den där briljanta idén att testa folk på polisen. Och då tänker jag att på någon slags samhällsplan, ju fler som testar sig så att säga, desto bättre då för, ja, dels för släktforskare men också för folk som du som vill lösa kalla fall.
Ja, men precis. Det är det som är hela nyckeln. Ju fler som testar sig, desto fler pusselbitar får man. Och det är faktiskt, det är ganska många som har hört av sig till mig efteråt och sagt, du, jag vill testa mig. Jaha, vill du börja släktforska? Nej, nej, nej. Jag vill hjälpa polisen.
Aha.
Så att man blir som ett genetiskt vittne som med lite tur kan bidra med någon pusselbit.
Nu får jag en idé här. Den kanske är... Du går ju omkring med testkit, eller hur?
Alltid i bakfickan.
Och du har med nu också?
Jajamän.
Då kör vi då, eller?
På dig?
Ja, varför inte? Alltså, ja. Man vill ju hjälpa samhället.
Ja, men absolut. Det ska vi göra. Kan vi hitta några spännande släktingar också?
Vad ska jag göra då? Då ska vi se. Kan jag dricka vatten precis innan? Eller inte?
Dricka vatten är bra, men inga varma drycker. Så. Mm. Ska vi se. 2 topsar. För ja. Du har ju 2 kinder. Mm. Så det blir 2 topsningar. Får du ta tag i den där pinnen och inte peta på spetsen.
Mm, inte peta på den.
Nej. Så rör du runt på insidan ena kinden i 1 minut.
Oj.
Vi vill ha många celler så det blir mycket DNA. Du kan ju tänka hur det såg ut när vi topsade 124 stycken i baren på Cinderella på en släktforskarkryssning. Då kom fartygschefen förbi och så sa, vad gör ni för någonting? Så berättade vi det. Bara, det vill jag också göra. Mm. Sådär, nu tror jag att det är väl topsat. Mm. Nu har vi ett litet provrör här. Stoppar du spetsen i provröret. Så. Och så bryter jag av den här. Så. Nu har vi släkten i burken här.
Du som lyssnar på det här kan göra det på grund av generösa donationer från andra nöjda lyssnare och läsare av Kvartal. Hela vår verksamhet bedrivs med hjälp av frivilliga bidrag. Och vill du också vara med i denna växande folkrörelse av frivillighet och därmed bidra till att Kvartal kan finnas kvar och växa? Gå in på kvartal-gava så berättar vi mer. Nu fortsätter fredagsintervjun med Peter Sjölund. Ja, spännande. Och lite pirrigt känner jag ändå. Det känns lite som en sån här grej som man inte kan göra ogjord.
Ja, man kan ju ta bort sitt ena av databasen.
Jo, men kunskapen om vad det visar kan man inte ta bort.
Nej, det kan man inte göra. Och det är klart att det händer ju ibland att man upptäcker till exempel att pappa inte är pappa. Men tack och lov är det ju, enligt min erfarenhet, fler som hittar pappa än som har tappat pappa.
Pappa! Nej, vi får hoppas att det ser ut som jag tror att det gör. Det är inte så att det innehåller information om sjukdomar och sånt som jag kan riskera att jag vet att jag har överrisk för ditt eller datt eller så.
Nej,
eller...
inte de här släkttesterna. De testar bara släktmarkörer så att säga. Mm. Man kan ju beställa sådana som tittar på hälsa, men det är väldigt komplext. Jag tycker att man ska inte göra det som privatperson, för man blir bara förvirrad. Jaha, okej, jag har 1,2% högre risk för det här, men vad betyder det då?
Mm. Nej, det var det jag tänkte. Den typen av kunskap tänker jag att man kanske inte mår bättre av att ha helt enkelt. Jag vet ju att det här är lite av en mission för dig att få folk att göra det som jag just gjorde. Men möter du aldrig reaktionen att folk liksom inte vill veta om de har släktskap med hemska våldsbrottslingar och mördare? Om de nu tänker att de gör det för... ja, att det är det här syftet med polisarbete och så.
Jo, en och annan, de flesta vill faktiskt bidra. Men visst, det finns de som säger att jag vill bara släktforska, jag vill inte delta. Nej, men okej, då kryssar du inte i att du ska vara synlig. Nej. Så då är det inget problem.
Men du blir lite ledsen någonstans över när de kryssar i det där. Det blir krångligare allting.
Ja, då tänker jag så att må nu inte den här personen vara den avgörande pusselbiten någonstans. Nej. För det är som i Linköpingsfallet också. Det fanns ju naturligtvis fler matchningar som inte jag fick se eller polisen fick se.
Ja, du hade kunnat, om du hade till exempel haft tillgång till hela Jed Match och Family Tree och alla deras matchningar, inte bara de som har kryssat i, då hade du haft ett mycket bättre underlag, eller hur?
Ja, kanske. Jag vet ju inte. Men jag misstänker att det fanns fler där uppe i toppen. Och det är en liten frustration. Ja. Men samtidigt så måste man respektera. Det här är privatpersoner ställt sitt DNA till förfogande. Och då måste de faktiskt få bestämma själva om de ska vara synliga eller inte.
Förstår du integritetsproblematiken? Alltså det är klart du förstår den. Men man kan ju ha mer eller mindre sympati för den. Eller liksom kunna förstå hur de tänker som inte vill ha det här liksom.
Lite svårt att förstå. Från början när det var så att polisen kunde matcha mot alla utan att folk visste om att polisen var inne och sökte, klart, då var det inte alls bra. Det känns ju helt fel rent etiskt. Men nu när polisen bara kan använda den databasen som de får använda och de får bara matcha mot dem som har godkänt det, då tycker jag att det problemet är borta. Då tänker istället så här, man ska ju ställa det mot alternativet. I Linköping så kallar man in över 6000 män för att topsas. Polisen fick åka hem till mammor och pappor som hade förlorat sina söner i självmord och säga ja, vi måste faktiskt fråga ut dig om din son, för han skulle kunna vara dubbelmördaren. Ja, det är fruktansvärda möten att ha för föräldrarna. Så att alternativet att sitta som jag gjorde och kartlägga ett antal 100 personer på 1800-talet och sen topsa en person, en rätte, det är betydligt mindre integritetskränkande.
Jo, och i boken så beskriver ni ju också att det faktiskt har hänt också att när man har bett någon komma in för topsning så kan det sätta igång saker. De kan begå självmord eller hitta på något annat dumt.
Ja, men precis. Så har det ju hänt i andra fall i Sverige faktiskt. Mm.
Ja, du får då i alla fall de sista pusselbitarna via den här briljanta, får man väl säga, idén att låta olika poliser med rötter i södra Östergötland testa sig. Vad är det då som händer i den här sista? Hur känner du dig när du förstår att nu är jag där? Jag har två bröder här. Det måste vara den ena eller den andra av de här två bröderna. Vad tänker du?
Ja, då har jag suttit. Jag har kört 12 timmars pass de sista dagarna. Jag kunde liksom inte sluta. Mm. Och så till slut var jag nere och hade lyckats eliminera alla andra. Så hade jag bara de här två namnen. Och så dubbelkollade jag och så trippelkollade jag. Och inser att ja, det är någon av er. Det finns ingen annan. Rent biologiskt sett måste det vara någon av er.
Men ändå kände du någon så här, tänk om jag har fel?
Ja, men så är det också. Det får ju inte bli fel. Jag får inte peka ut fel person. Till att börja med, jag kan ju inte säga vilken av bröderna det är eftersom de har samma släkt. Utan det måste ju polisen avgöra sen. Mm. Och sen måste båda topsas för att man ska se vem det verkligen var. Men jag tänkte naturligtvis att det får inte bli fel. Så att dels dubbelkollar jag många gånger. Och dessutom börjar tänka, vad skulle det kunna vara? Ja, okej då. Om hans pappa hade fått barn med sin frus syster.
Mm, det är en hög oddsar får man säga.
Ja, det kan man nog säga. Mm. Så jag kände att nej, det där är inte rimligt. Det fanns en son i det andra äktenskapet med, alltså, ja, mm. nej, vi rör inte in oss i det där. Men,
nej.
Men det kändes väldigt osannolikt.
Mm. Och till slut då så tar ni in de här två bröderna. Och de lever ju ett ganska olikt liv. Den ena lever med familj och jobb och så vidare. På ytan ser det ut att vara ett välordnat liv. Och den andra lever då ensam och utan arbete och så vidare. Var det självklart för polisen att det var broder nummer två där då som var den troliga gärningspersonen? Och i så fall varför?
Jag kan ju säga, när jag hittade de här två namnen då så satt jag och dels tänkte jag det att okej, nu vet jag att det är någon av er. Nu kommer vi äntligen att få, båda lever. Nu kommer vi att få veta vad som hände. Och det kände jag, det kommer att vara en lättnad för alla. Så det var den ena känslan. Den andra var ju det att okej, sen jag tittade ju förstås på och såg att den ena hade familj och barn och den andra levde ensam. Så jag tänkte ju där när jag satt att må det vara han som inte har familj.
Ja, du tänkte för familjens skull också.
Ja, precis.
Men polisen verkar ha nästan utgått från att det var den som levde ensam utan arbete och så vidare.
De gjorde ju en kartläggning där ganska snabbt då, direkt när jag hade meddelat det här och kom fram till att han stämde in på ganska många punkter, nästan alla punkter faktiskt i gärningsmannaprofilen som gjordes där i början.
Just det. Så att precis, den gärningsmannaprofilen var ju kusligt träffsäker. Det skulle vara en ung man, förmodligen kontakt med psykiatrin, begränsad social kapacitet, förmodligen psykotisk vid angreppen, lider av ångest eller en nattvandrare, bor ensam eller med sina föräldrar, har ett enkelt arbete, mår bra, inom citattecken, efter dåden. Ja, det var en otroligt träffsäker gärningsmannaprofil,
ja,
så det är klart att det spelade in också.
Det var ingen tvekan när man sen tittade på honom. Ja.
Nej. Och ni tar som sagt in de här bröderna ungefär samtidigt då, för att ingen ska kunna förvarna den andra och så vidare. Och de topsas, och i det ena fallet så ger det en 4 minus och den andra en 4 plus, va? Vad är skillnaden där? För 4 minus, vad jag förstår, då kan det inte vara. Det är uteslutet med 100% säkerhet. Att
ja,
det
precis. Det är 99,97%.
Ja, okay, det finns några promille där.
Ja, de har den här skalan hos NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, där plus 4 är liksom att det kan inte vara. De ställer två hypoteser mot varandra. Det är han som har lämnat det här DNA-spåret, eller det är inte han. Och plus 4, då är det 99,97% att det verkligen är han.
Oj.
Så brodern fick ju 99,97% att det inte är han.
Ja. Men ändå måste de ju haft en hel del DNA som överensstämmer eller liknar varandra eftersom de var helsyskon.
Ja, alltså hade vi gjort ett släktforskartest så hade han haft ungefär 50% av sitt DNA lika.
Oj, okej. Okay. Och sen går det rätt fort då. Han erkänner ju direkt nästan. Vad tänkte du när du fick se eller fick klart för dig vem den här mördaren som hade jäckat polisen så länge, vem det var?
Ja, det dröjde ju egentligen ända till rättegången innan jag fick se honom live, så att säga. Men jag fick ju höra från polisen som hade jobbat ihop med hur det var att förhöra honom, och förstod jag att det här är ju en kille som inte mår bra, som är sjuk helt enkelt.
Mm.
Och sen när man då fick se honom och höra honom under rättegången så var det ju väldigt tydligt. Och det är ju så tragiskt. Det finns ju bara tragik i hela detta fall och även i gärningsmannens liv och leverne.
Ja, det är ju en väldigt sorglig historia det här. Jag tror aldrig jag har upplevt den märkliga paradoxen faktiskt, att känna sån enorm avsky inför gärningen samtidigt som jag tycker så synd om gärningsmannen. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag känner exakt samma sak. Det är liksom otroligt tungt för de anhöriga, och gärningen är bestialisk. Men han är inget monster, han är sjuk.
Vi kan väl lyssna på ett par minuter från rättegången så att de som eventuellt blir upprörda av det vi nu säger förstår lite bättre hur åtminstone jag menar.
Du tyckte aldrig synd om de här offren, som de här personerna som du gav dig på, deras familjer och så?
Klart det är synd om dem.
Mm. Men tänkte du på det då?
Nej.
När började du tänka att det var synd om dem?
Efteråt.
Hur långt efteråt? Efteråt samma dag, eller efteråt flera år senare, eller efteråt nu?
Nu. Ja, synd om dem.
Tycker synd om dem. Känner du verkligen de känslorna? Det är inte bara något som du säger för att du tror att man måste säga det. Vi gör ingenting i så fall. Vi vill bara veta sanningen, hur du verkligen känner.
Känner så, men jag har svårt att visa känslor.
Men då den här dagen när du kände det här tvånget att döda två personer. Då satte du liksom ditt eget intresse framför offrens intresse. Ditt behov av att döda var viktigare än deras liv. Hur tänker du kring det?
Jag var tvungen att göra att det var det enda jag tänkte på den dagen.
Ja, det är ju påtagligt hur åklagaren pratar till den här dubbelmördaren nästan som till ett barn. Du var där. Vilket intryck fick du av de här förhören? För jag lyssnar ju bara och det är ju, man grips ju av en massa olika känslor samtidigt, tycker jag.
Ja, det var oerhört känslosamt att höra hur svårt han har att kommunicera och hur... Man förstår ju att han verkligen har gått under radarn. Han har ju suttit där i sin lägenhet i alla dessa år. I verkligen i misär.
Och druckit folköl och inte bytt kläder. Och...
Nej, levt på folköl och han har knappt några möbler. Suttit framför sin dator. Och när man sen får höra honom då... Och dels försöker han på något sätt förklara att han hade ju någon tvångstanke om att han såg prickar framför sig. Två prickar, som, eller tre prickar. Han var den ena och de två andra var människor som han måste döda. Och just den här dagen så begav han sig ut och råkade hitta två stycken. Så det var ju en slump faktiskt.
Ni för ju ett resonemang i boken som jag, för mig var nytt och som jag tyckte var väldigt intressant. Han är ju diagnostiserad med autism eller befinner sig då inom autismspektrat som man säger. Den här typen av tankar och beteenden är väl inte typiska för det egentligen?
Nej, det är ju inte det. Vi har ju även pratat väldigt mycket med en professor i rättspsykiatri som verkligen reder ut begreppen att det finns inget sånt kopplat till autism. Asperger som han då fick som diagnos. Utan det är ju, det är mer kopplat till schizofreni och sådana diagnoser. Så att det finns... Det känns lite ologiskt att det skulle vara, det känns väldigt ologiskt att autismen skulle ha att göra med de här tvångstankarna. Och det som var så olyckligt tycker vi det är att när man då läste upp det rättspsykiatriska utlåtandet så läste man bara första sidan. Sen så tömde man rättssalen, ingen fick lyssna på resten på grund av sekretessen. Det innebär att det alla fick höra det var att han har diagnosen Asperger och han blev en mördare. Mm. Och så fick man inte höra resten. Och det känns jättekonstigt, för det finns ju säkert annat i det här utlåtandet, får man hoppas. Som kanske bättre förklarar varför han fick de här tvångstankarna.
Men han dömdes ju till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att han kan bli sittande i princip hur länge som hela livet egentligen. Och i synnerhet om det han ska vårdas för är autism. För det kommer ju inte försvinna.
Nej, det försvinner ju inte. Det är ju liksom en egenskap. Det är ju ingen sjukdom, utan det är ju en egenskap kan man säga.
Så det här är livstid på riktigt då? Alltså lite...
Ja, eller också inte. Det kan ju vara så att om det är schizofreni han lider av, så är det behandlingsbart. Så att hitta en rätt medicinering så kan han bli ganska bra. Mm. Och då kanske han inte behöver sitta. Det blir så konstigt att man pekar ut en orsak och sen finns det kanske en helt annan orsak som är behandlingsbar.
Du har ju själv erfarenhet av den här diagnosen autism. Det framgår av boken att din dotter är diagnostiserad som att befinna sig inom autismspektrat. Och hur har det spelat in när du då möter en sån här person som beskrivs som så farlig? Och så här, det måste ju bli lite konstigt för dig.
Ja, det blir konstigt, för den bilden finns ju inte överhuvudtaget hos mig när det gäller autism. Men det kanske är ett med större förståelse för detta. Och just att börja ifrågasätta. Man kunde ju säga, jag har ju tittat på hans gymnasiebetyg till exempel. Gick jättebra till gymnasiet och sen rasade snabbt. Och det är många som börjar må dåligt just i gymnasieåldern. Så gjorde även vår dotter. Mm. Då kan jag liksom inte släppa den tanken på att om han hade fått hjälp, då kanske det här aldrig hade hänt.
Nej.
Och den tanken känns rätt jobbig faktiskt. Och det är många som, och då alla blir inte mördare naturligtvis.
Nej.
Men det är många som skulle behöva hjälp i den åldern.
Det slog mig också att 2004 när det här skedde, det var ju då det hände ganska många såna här så kallade vansinnesdåd på rätt kort tid. Det var ju mordet på Anna Lind och det var den här vansinnesfärden på Västerlånggatan i Gamla stan. Och det var den här järnspetsmannen i Åkeshov. Och det kanske var någonting vid de där åren som vi fick skörda som kanske hade såtts tidigare, tänkte jag. Lite grann. Alltså just att man var dålig på att upptäcka folk som mår dåligt då, gissar jag.
Ja, men så kan det mycket väl vara. Så att för många av, även om man mår dåligt i gymnasiet och man befinner sig inom det autismspektrat, så kan det med rätt verktyg kan det gå jättebra. Det är som vår dotter, hon mådde fruktansvärt dåligt innan hon fick veta, ja men varför är jag annorlunda? Hur ska jag ta mig ur det här? Sen när hon fick diagnosen, så hon är ju supersmart, så hon lärde sig allt om autism på ett par dagar.
Ja.
Och sen, men nu läser hon till kriminolog och ska göra praktik på polisen här i höst. Så att...
Och har lite gått i dina fotspår får man känslan av.
Ja,
eller
ja.
Intresserad av i alla fall.
Ja, precis.
Ja. Jag tänkte innan vi avslutar att vi pratar lite grann om etiken i det här. Vi har ju berört det redan. Det här genombrottet öppnar enorma möjligheter att lösa många fler brott. Ju. Hur många kalla fall skulle det kunna handla om i Sverige som skulle kunna lösas på det här sättet, tror du?
Ja, det är svårt att säga någon exakt siffra. Det finns ungefär 700 kalla fall i Sverige. Och det är både mordfall och serievåldtäkter och sådana saker. Överfallsvåldtäkter. Men alla går inte att lösa. Det är ju ingen mirakelmetod för allt. Utan det måste finnas ett bra DNA-spår. Det gör det inte i alla sammanhang. Och det måste vara så att gärningsmannen har rötterna där det går att släktforska.
Det är de två kriterierna.
Ja, precis. Så kommer personen från Asien, ja, men det är bara att glömma. Det finns ingen släktforskning där, till exempel. Men av de 700 så bedömer jag att ett 50-tal kanske ska gå att lösa.
Hmm. I boken förstår man att det slog din fru kanske mest. Att här sitter en enda person då och hävdar att jag är lösningen på jättemånga kalla fall. Hon blev lite orolig för er säkerhet där ett tag. Ja. Var det befogat, tänker du nu så här i efterhand?
Ja, alltså det blev ju direkt när nyheten kom att det här hade löst. Så det är klart att då framstod det som att jag var den enda som kunde lösa alla gamla mordfall i alla media. Och det har hon ju helt rätt i. Det var även släktforskare som hörde av sig, men tänk på vad du säger nu. Och ja, det gick så fort där så jag hann inte riktigt tänka den tanken. Men det insåg att okej, det är inget bra rent säkerhetsmässigt. Och det är ju inte så att jag är ensam.
Nej.
Utan jag drog snabbt ihop Sveriges 7 bästa DNA-släktforskare till ett DNA-team.
Mm.
Så nu är vi 7 och jag har en lista på 40 stycken till som vill vara med. Men
okay.
Alla kan inte vara med. Men...
Det är som JAS-piloter. De ska aldrig vara tillsammans samtidigt och så vidare.
Nej, precis. Exakt.
Ja, nej, men det är en intressant grej som jag aldrig hade kommit tänka på mig själv. Det här är ju fortfarande på pilotstadiet då i Sverige med tanke på... Den stora framgången med Linköpingsfallet, finns det någonting som talar för att politikerna kommer dra i bromsen här på något sätt? Eller är det nu liksom fritt fram att lösa de där 50, eller vad det nu kan bli?
Ja, det är tyvärr inte fritt fram just nu då, eftersom integritetsskyddsmyndigheten kom på att det här funkar inte enligt dagens regelverk.
Nej.
Och till och med säger de att det som polisen gjorde i Linköping var olagligt.
Oj, men så. Det ändå har ändå rättslig verkan då, såklart.
Ja, för att det här med DNA-släktforskning är inget bevis, det är en spaningsmetod. För att hitta rätt person. Och sen så är själva topsningen som polisen gör, det är det som är beviset.
Aha,
ja, plus okay. Annan teknisk bevisning förstås.
Just det, så spaningsmetoden är en skild från beviset. Ja,
ja precis. Men de säger att polisen får inte söka på det här sättet. Och det kan väl vara så, läser man paragraferna väldigt exakt så okej då. Men då var regeringen snabb att tillsätta en utredning, biometriutredning som man kallar den. Som ska då se till att hitta förslag för att ändra reglerna så där ska funka. Och det är jättebra. Men utredningen fick 21 månader på sig.
Mm.
Och det känns ju tungt. Jag vet att det finns anhöriga nu som har börjat se ett nytt ljus i tunneln. Att kanske kan vårt fall också lösas bra med den här metoden. Och då måste vi vänta 2 år till.
Mm. Och det finns också risk för preskription. Så var ju fallet med den här uppmärksammade våldtäkten i Bildal.
Ja, där var det precis på gränsen faktiskt att man hann med och hittade honom.
Men han hamnade bakom lås och bom. Mm. Där
och det är, alltså, många fall är ju så pass gamla så att det kan, gärningsmannen kan hinna dö,
jo.
Till exempel.
Mm. Ni skriver själva i boken, som jag uppfattar i alla fall, att det här ska bara användas för grova brott. Men så brukar det ju låta i början. Vad talar för att det här inte om 20-30 år kommer användas för att lösa bilstölder och snatterier? Alltså för att det går liksom.
Alltså det är väldigt arbetsintensivt. Nu jobbade jag ensam då i 5 veckor.
Mm.
Och klart att den insatsen tror jag inte man skulle lägga ner för bilstölder.
Utan... Men kan det inte hända att det blir mindre arbetsintensivt med andra moderna verktyg om 20 år?
Ja, det är klart. Lyckas man knyta ihop släktträden och liksom registrera mer av kyrkböcker och annat så går det kanske fortare.
Mm.
Det är möjligt.
Men det är inte värt det för att utreda en bilstöld?
Nej, jag tror inte, utan det finns billigare och snabbare metoder ändå. För det tar ju ändå, jag menar, först ska man ta fram en DNA-profil och även om den tekniken är snabb så ska den sedan laddas upp till en databas och så ska den matchas mot en massa personer. Det är ganska knöligt, om man säger så.
Till sist då, det råder ju inget tvivel, tror jag inte någon tycker, om att din insats var helt avgörande för lösningen av dubbelmordet i Linköping. Du var inte anställd av polisen när du erbjöd dig att hjälpa till, utan det var ett initiativ som kom från dig. Leif G.W. Persson utfäste ju en belöning på 1 miljon till den som kunde medverka till en lösning, men du ska inte få några av de där pengarna, säger han. Är inte det lite snopet? Alltså oavsett pengarna, men själva grejen.
Ja, själva grejen. Jo, det är lite snopet faktiskt. För han var ju väldigt tydlig på detta.
Det får man säga.
Ja, och sen säger han då när det väl kom till en lösning att men det här skedde ju inom polisens ordinarie arbete på något sätt.
Mm.
Det gjorde du ju inte, för Nej. Jag kom in från sidan och var inte polis.
Nej, vad hade du gjort med pengarna om du hade fått dem?
Ja, jag köpte DNA-tester för att... Nej. Ja, det vet jag faktiskt inte, men jag har inte ens tänkt tanken. Men...
Låt oss tänka tanken nu. Leif, om du lyssnar på det här så ska du få höra vad Peter tycker att du ska skänka pengarna till för ändamål som han nu önskar sig. Vad skulle du tycka var ett bra ändamål som Leif G.W. Persson kan lägga den där miljonen på?
Ja, man skulle kunna lägga dem i en fond där man kan söka. Jag vill göra ett DNA-test, men jag tycker att det är lite för mycket pengar. Och då kan jag faktiskt få DNA-testet betalt från den här. Det skulle 1 miljon, ett DNA-test kostar drygt 500 spänn. Det blir ju, vad blir det? Det blir ju 20 000 tester och sånt där.
Det är en kanonidé. Så att som sagt, Leif, om du hör det här så har du fått en riktigt bra idé. Och kanske kan liksom leva upp till det du faktiskt sa också den där gången. När man läser boken slås man ju av hur filmiskt mycket i det här är. Den är ju skriven på det sättet tycker jag. Lättläst får man ju säga. Om det här blir film, vem ska spela Peter Sjölund tycker du?
Ja, det är en spännande fråga. Tom Hanks kanske börjar bli lite gammal, annars hade det suttit
rätt. Det ska bli en Hollywoodfilm alltså. Jag tänkte på svenska
skådespelare. Nej, svenska, ja.
Men Tom Hanks är en bra idé.
Ja, precis. Han får lära sig svenska, tänker jag.
Ja, men Tom Hanks, om du hör här. Nej, Tom Hanks hör nog inte det här. Peter Sjölund, släktforskningsexpert, aktuell med boken Genombrottet om hur dubbelmordet i Linköping till sist fick sin lösning. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Ja, tack.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej! Jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.